Alla man på
dum, 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 dum. Vad gör vi idag här då?
Jag kan svara på det. Jag sitter och drömmer bort till 80-talet. När man har gyllene tider platta på.
Nej, inte gyllene tider, fan. Vi ska ju prata heavy metal här idag. Vad skulle man göra där? Pontiac Johansson.
Det låter som om låten ännu är på.
Fler borde...
Fortsätt att prata.
Det var en femmeta.
Ja. Men alltså Pontiac har ju många hitlåtar här. Förintelselägret Samhall. Han har gjort en låt som heter. Ja, jävla hjälp.
Arbetskritik. Ja, kritik mot arbetslinjen. Han har också EAN-koden på omslaget på sin CD. Det tycker jag fler borde ha.
Undrar vad den går till.
Det priset 49,90 på Statoil.
Ja, men idag är det 80-tal som sagt. Ja.
Vet ni varför vi har 80-tals tema idag? I Bob.
Episod 80.
Så var det.
Ja.
Heidi, var det därför?
Rätt otroligt.
Ja.
Vi har en slags tradition av att vi jämne nummer har ett firande av något slag.
Vi har gjort det en gång förr.
Nej, vi har gjort fler.
Vi har gjort det
en gång. Ja, Ronnie James.
Ja. Iron Maiden.
Iron Maiden.
Iron Maiden.
Pontiac.
Jag gillar din brytning.
Ja, det är gött.
Ja. Ja, vi har i alla fall 80-talet. Vi kommer att prata så här hela jävla tiden.
Ja.
Men vi har ju valt varsitt två låtar från 80-talet.
Mm.
Ja, vi kommer inte välja några låtar.
Nej, men vi har valt av någon anledning som betyder något för oss själva då.
Och vi har ju Pontiac med oss här.
Ja.
Och som gästartist.
Ja, det fick han vara. Han fick vara det. Mm. Det är väl första liksom riktiga syntsynten som är med i podden. Pontiac.
Ja, och du har ju outat dig själv som syntare sedan långt tillbaka. Så det vet jag inte. Och det brukar ju alltid finnas med någon slags keyboardmatte som stör mitt stilla sinne.
Någon finns band som letar sig in i listorna. Men Patrik är först.
Ja, får jag säga en sak först.
Ja,
ja. Ja, men du måste berätta hur det är med dig.
Mm.
Ja, vi blev ju lite oroliga sist.
Ja, jag förstår det. Med min nedsatta hörsel och så vidare.
Ja.
Det är bättre nu.
Ja, det har gått över.
Ja, men jag satt på båda hörlurarna på öronen. Nej, men det är bra. Jag tycker det är bra. Jag funderade över. Kan vara att jag är lite glömsk. Jag har blivit lite glömsk. Minns inte lika bra länge. Så nu kommer jag tåg mitt sidospår.
Nej. Men hur är det egentligen då?
Ja, men du vet, det är så. Det är upp och ner. Man är lite glömsk. Men jag tycker att hörseln har blivit bättre.
Ja,
sen förra veckan.
Ja, okay. Bob, han brukar alltid fråga Svante hur det är. Ska du inte göra det den här gången också?
Hur han mår?
Hur jag mår?
Eller hur har du mått?
Ja, det är si och så. Det är si och så. Hörseln har blivit sämre igen. Ja. Men jag tycker att jag minns bättre.
Det är bra. Ja, och hittar man låtlistan så
det
hittar
man... hardrockspodden@gmail.com.
Nej, det gör man inte.
Det är dit man mejlar om man har några synpunkter. Så skriver man i ämnesraden till Svante.
Ja,
skriv stort. Det är lite problem med ögonen hos Svante. Ja.
Storlek 32.
Nu måste jag scrolla så hem så du kanske inte läser. Det står väl i bion, Bob, vart man hittar spellistan?
Ja, det står i bibeln.
Jag vet inte vart man hittar bion, det är mitt problem.
Under texterna.
I Spotify.
Ja, just det, såklart. Ja,
ja, eller på alla. Det
eller,
står
på, eller på
där man lyssnar.
Konkurrerande så, forum kanske.
Där man lyssnar.
Det här med
jag lyssnar hemma ofta.
Det här med minnet och hörseln, det är kanske inte grundproblemet, utan det kanske är
liksom
den mentala förmågan.
En kognitiv nedsättning som kommer att krypa ner med åren.
Ja, vad sa du? Förintelselägret Samhall, eller vad var det du pratade om?
Ja, verkligen. Patrik,
nu ska vi in.
Så trevligt det ska bli.
Och det här är vi, jag tror vi är ganska
vecka.
Det är hemmaplan, Jerry Patrik.
Ja, nej, men visst är det inte lite hemmaplan för oss alla på något sätt. Ja. Det här 80-talet är ju ett otroligt starkt 10-tal alltså.
Ja.
Och hitta musik. Och det ser vi ju i spellistan som ni hittar i bion. Vilka jävla artister och låtar. Det här är en jävla bra playlist om jag får säga det själv.
Ja, då har vi ändå inte tagit med...
Ja, men det är ju jättemånga som saknas, jo, överhuvudtaget.
Ja, kan man inte konstatera... ja, men några har man själv sorterat bort som Maiden som har fått en egen liksom, ja, 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 episod. Liksom. Mm.
Men också att det fanns en 80-tal, kanske första decenniet där det, liksom det kom ju nya genre, speed metal, thrash metal, dödsmetall, svartmetallen kom. Att det blev liksom en slags en breddning av hela hårdrocksmusiken som också kanske inte den här spellistan speglar särskilt mycket.
Nej, men det är ju väldigt många som är inte med. Mm. Det är så kan vi ju säga. Och det är också genre kanske som inte är med.
Mm. Men den, ja, men den breddar ju lite i alla fall från...
Jo, absolut. Mm. Men det är det jag menar. Att även inom liksom hårdrock, heavy metal så fanns det ju en bredd som kanske inte fanns på samma sätt på 70-talet.
Nej, nej.
Inser också att den första låten ut är också ett band som absolut inte började på 80-talet utan är nere på 70-talet. Vi ska börja 80-talet med klassiska, får jag säga då, bandet Saxon. Och låten vi ska höra är Rocking Again.
Somnar inte.
Den här gitarren alltså. Det är så jävla bra. Nej, men alltså Saxon. Vilka hjältar på 80-talet. Lade grunden New Wave. Och en del av New Wave och British Heavy Metal. Fantastisk musik. Valde Rock You Again. För jag tycker skivan Innocence Is No Excuse. Från 85. Som är, jag kommer inte ihåg om det är 56:e, 57:e skivan, någonting sånt där. Men är också uppföljaren till mästerverket Crusader. Som är en fantastisk skiva och skivomslag. Innocence Is No Excuse tycker jag faller lite i skuggan där. De har börjat gått in i kanske en aning, vad ska man säga, 84-et sound här. Och åka lite grann mer på någon glammigare våg eller vad vi ska säga här. Men den Innocence Is No Excuse har mästerverk som Back on the Streets och Broken Heroes. Vilket är ju såklart mjukare låtar än mycket annat som vi brukar lyssna på i den här podden. Men nej, Saxon är en ikon på 80-talet för min del. Och värd att lyfta in här och ha med här tycker jag.
Mm. Jag är ju inte förtjust i rockmusik, men Saxon på 80-talet, det går an. Jag kommer ihåg när det kom grabbar till Stångmalmsfesten direkt från Saxon-konserten i Stockholm med riktigt snygga tröjor med Innocence Is No Excuse tryck på. I samband med att de hade varit ute på turné då. Och vi kallar den här skivan för Äpplet av förklarliga skäl. Sådär. Och grabbarna med Saxon-tröjor, de var ju så jävla häftiga när de gick där med texten långt ut på ärmarna liksom. Så nästa gång så åkte vi till, Saxon kom till Stockholm, så åkte vi dit och såg. Och det är ju ett jävligt bra liveband. Och de är ännu extremt bra liveband. Mm. Ska man säga ett hårdrocksband live så Saxon är ju fantastiskt
bra.
Ja, det är overkligt bra.
Det finns en gammal anekdot när det var någon som fick en fråga på fysiklektionen i skolan. Definiera tryck. Saxon. Live.
Ja. Ja, min Saxon era var väldigt kort. Det var ingen sån här band som var på mina kassetter. Förutom en. Och jag heter den Power and Glory. Kan det vara det? Mm. Ja. Den, då liksom. Det var min Saxon era. Men det var kort. Men absolut. Det här är ju levande legender liksom. Mm. Ja.
Ja, jag älskar Saxon också. Otroligt bra. Och jag älskar kanske framförallt Biff Byford. Och jag älskar kanske framförallt Saxons 70-tal. Surprise, surprise. Men jag gillar ju Crusader också, som vi nämnde förut, otroligt mycket. Dock är Innocence is No Excuse inte något vidare bra album hemma hos mig. Det är liksom ett ledsamt frånsteg från det här. Det var ju du inne på också. Det är en, i sammanhanget är det utmärkt val, för det är ju verkligen ett 80-talsalbum på alla sätt och vis. Glammigt liksom. Och jag tycker kanske inte att Saxon ska vara det bandet liksom. De ska vara heavy metal.
Men Saxon. De gör ju lite liknande som Def Leppard. Jo. För de går ju också från ett rockigare grund till att bli ju väldigt plastiga och syntifierat. Mm, vilket precis. Jag också tycker ju, Def Leppard skulle jag mycket väl kunna haft med något från Hysteria-skivan här. Alltså det är så jävla bra.
Ja, vi kan säga. Där,
men det är, de går ju lite samma väg på något sätt.
Där är vi inte överens.
Nej.
Jag är inte överens.
Man behöver inte vara överens.
Ja. De går samma, men Saxon, till skillnad från Def Leppard, hittar ju tillbaka sen. Liksom. Mm. Det här är ju snarast ett avsteg från deras heavy metal historia.
Ja, Saxon är ju långt bättre alltså band 90 och 00 och 10-tal än vad Def Leppard
är. Ja, precis. De håller ju. Vi hade ju Saxon inne i jula sen. Mm. Det var ju riktigt bra låt.
Mm. Ja, sista plattan.
Mm. Men plattan efter den här är ju, den är ju sämre.
Ja,
den här finns en.
Vilken är det som kommer sen då?
Nations.
Rock the Nations.
Rock the Nations,
ja. Där de till och med Elton John med på två låtar.
Där då.
Just det, den där. Det är lite,
det är heavy metal.
Det är en märklig grej.
Ja, det är en märklig grej. Ja, men det här är ju liksom någon brytpunkt, men jag gillar ju skivorna som är innan. Crusader är ju bra, men jag gillar de som är innan Crusader.
Ja, med Denim and Leather och Wheels of Steel är egentligen de bästa.
Ja, Power and the Glory.
Att jag är ju lite svag för 90-tals Dogs of the War.
Ja, den är,
den
inte så
är jävla bra.
Nej, jag tyckte den vaknade till på 00-talet. Vad heter den? Lionheart. Ja. Och de där är rätt bra också. Liksom.
Ja, men nu är det 80-talet.
Men jag ska säga så, exakt, det är sant. Men Biff Byford, alltid en fantastisk sångare. Även när låtarna är lite tveksamma så levererar han. Passar, liksom, det är liksom, han har en slags diosk tendens att passa in på alla sätt och vis. Som vi säger, vi hade den featuring Eamon Amarth när han var med och sjöng Saxons Against Wyatt. Och var mycket bättre där än vad heter han, Johan Hägg var. Mm. Liksom. Han passar in så jävla bra. Han jävla egen pipa på något vis. Otroligt, otroligt farbror.
Mm. Och han kan growla.
Ja, du säger det.
Ja, fantastiskt.
Härligt, härligt, härligt.
Så. Också den ene tror jag som har varit med från starten till idag.
Ja. Du vet jag inte om de andra, men han har varit med. I alla fall. Det var väl tidigt 70-tal de bildades en gång i tiden. De har finnits hur länge som helst.
En gång i tiden kan det vara på 70-talet.
Ja, 75 tror jag de bildades.
Vad sa han där borta?
Ja, ska vi hoppa in på nästa då?
Ja.
De har du nämnt förut. Du måste vara lite kär i dem.
Ja, men det här är ett fantastiskt band. Mm. Jag tycker det här, jag har lyssnat på dem ganska mycket faktiskt. Mm. Och genren också. Här är ju, ska jag nog våga påstå, en ytterligare, tydligare vattendelare mellan oss här i podden. Här väljer jag lyfta in ytterligare en ikonisk grupp från 80-talet, White Lion, med låten Lonely Nights. Vad ska man säga? Jag tänker så här, de har inte gjort överdrivet många skivor. Typ lite samma som kanske Extreme också från 80-talet, som blir lite ihågkommen för en specifik låt, och det är ju When the Children Cry. Och där tycker jag man går bort sig, för att White Lion är någonting helt annat. Det är ett fantastiskt band som har skrivit
Raid of Love var väl hit med?
Cover eller vadå?
Vet jag inte. Jag vet inte vilken låt det är.
Raid of Love.
Heter den inte det? Var inte det White Lion? Jag kanske inte.
Det är väl något annat band.
I don't know. Men hur som helst, Pride-skivan är väl den mest kända. Det är med det vita lejonet på som också den här låten kommer ifrån.
Jag är säker på att det är ett vitt lejon just då. Kan inte vara en jepard.
Gör inga curveballs här nu.
Ja, där har du Red Alarm.
Och de har andra skivor till exempel Fighting to Survive med låtar som Broken Heroes och El Salvador ska man lyssna på också. Lady of the Valley från den här Pride-skivan, fantastisk låt. Sweet Little Loving om man är lite, vill ha lite softare musik. Det är ett säreget sound, en sångare som är väldigt, går knappt att ta fel på. När man har hört och kan lite White Lion så är det en typisk röst som man känner igen. Som sagt, ett väldigt bra band. Värd att lyssna på, framförallt om man är gitarrist och gillar gitarrspel. Superbra.
Ja, har jag aldrig varit riktigt inne på den här riktigt melodiösa hårdrocken på 80-talet. Det var... Det här bandet, White Lion, var väl kanske mer ett skällsord i mina kretsar.
På Stångmalmen så kom man inte långt med White Lion.
Nej, man gjorde inte det. Men egentligen så tyckte väl alla om When the Children Cry att den var ganska trevlig. Framförallt som bakgrundsmusik i en tryckare. Mm. Det här är ju typiskt Patrik-musik. Är det ju. Mm. Och många av de här banden har ju, de har ju bra gitarrister, men... Det är inte så hårt för mig, utan det är mest kanske bara, när det blir hårt så blir det väl kanske åt det mer rock'n'rolliga hållet.
De står ju på en rock'n'roll-grund.
Ja.
Mm. Så det är ju lite, många av de här banden ska jag nog säga, jag lyssnar på rock'n'roll och sen tar man lite Van Halen på det också. Ja. Och sen kör man lite hår och grejer.
Mm. Svante hade älskat dem om de hade hette White Riot.
Ja, och spelade dubbelt så
det,
snabbt.
Det är inte PK idag att heta White
Nej,
Riot.
Nej, det tänkte jag inte på när
jag sa det. Men till skillnad från Jerry då så har jag vandrat den här vägen. Och drog mig till minnes där då som jag nämnde. Och så bara in och kolla. Alltså jag har ju de här vinylerna och de köpte jag. När de kom på 80-talet. Pride och sen Big Game. Plattan efter. Och det är på den som Raid of Love är. Plattan efter det. Så jag har vandrat den vägen. Och tyckte ju då att det här var hur jävla bra som helst. Idag, ja, det funkar som bakgrundsmusik liksom.
Till tryckare?
Nej, på en fest eller så här. Man står och lagar mat i köket eller något. Liksom.
Du har alltid ju att din fru är ett stort fan av bandet.
Ja, min
kanske
fru...
kanske är en annan tryckare där.
Min fru gillar White Lion. Mm. Ja. Mm. Bara det.
Det är bara en sån
ja, sak. Ja.
Ja, ni. Och om inte barnen börjar gråta av den här musiken så gör jag det. Jag tycker det känns som att det är ett gäng väldigt, väldigt, väldigt kompetenta musiker som börjar lira hårdrock bara för att det, de tror att det är den musiken som ska göra dem populära och stora. Liksom. Snarare än att det är hårdrocksmusik de faktiskt vill spela. Ett fenomen som de delar med rätt många andra av de här hårigare banden från 80-talet tycker jag.
Hade de haft ett sumo-lejon som maskot, då hade du gillat dem.
Så lätt kan det vara. Så lätt kan det vara. Ja, det är så här, när det kommer till den melodiösa hårdrocken från 80-talet så har jag ju en svaghet för den. Men det måste liksom kännas rätt i magen på något vis. Så det måste... Han hade inte rätt ljuddämpare på, det vill jag poängtera. Mm-hmm. Ring bilprovningen.
Ja.
Eller Trafikverket.
Motorcykelprovningen.
Det hördes väl ända ut i podden.
Ja, jag tror det. Passande nog, när det är White Lion så kommer en knutte åka.
Ja, man hör det bara, when the children cry.
Frågan är om inte det här...
Ja, observera att motorcykeln kom inte när Saxon lirade.
Nej, skandal. Mm. Men jag undrar om inte det är lite här... den här hårglam metal-scenen som uppstår och är och frodes på 80-talet. Mm. Är inte den också lite tilltyglad och inte omtyckt för att det kom in lite pengar i det hela?
Ja.
Här fanns det ju amerikanska intressen och kapitalism som kom in och präglade på något sätt.
Så när bandet, det bidrog alla band... ju också till att liksom folk hängde med på den här scenen. För här fanns det stålar, här fanns det publik. Ja. Och då började liksom band som tidigare vart liksom bra.
Ja, men du vet, när banden blir tvingade av skivbolagen och har en tryckare med på plattan för att det ska tilltala en viss del av publiken.
Ja, men det är ju liksom, här så är skivbolagen inser att här finns ju faktiskt 50% ytterligare mänskligheten som kan börja tycka om det här. Det är inte bara snubbar, utan den här musiken tilltalar även en kvinna.
Ja, absolut. Jag
och Vips öppnar sin dörr och Bon Jovi och alla möjliga band.
White fram. Snake.
Ja. Ja,
du fick du det sagt.
Ja. Du har ju redan nämnt Riot.
White Riot Snake.
White Riot Snakes. Ja, men de gjorde ju samma grej. De skaffade ju stora frisyrer och så glömde bort sina blåsrötta. Men som sagt, det måste kännas rätt när det kommer till den melodiösa hårdrocken från 80-talet. Och White Lion, sorry to say, känns fel.
Men Svante, lyssna på El Salvador. Lyssna på den låten. Kan du inte göra det till nästa gång?
Han fick ju läxa med Magnum, kommer du ihåg det? Ja, och det kom han ju tillbaka och sa, fan, det där var ju bra.
Ja, men, var det verkligen en läxa? Nej. Jag uppfattar det kanske inte som det riktigt.
Då har du aldrig gjort den.
En hund åt upp den, Bob!
Han var nyfiken och skulle gå och handla. Så var han tvungen att lyssna. Ja. Så var det.
Nej, men
vad hette den skivan? Glöm bort igen. Dragon. Chase the Dragon.
Chase the Dragon. Chase the
Dragon. Nu måste vi få Svante på bra humör, så då går vi vidare till en låt som jag har valt. Det här var Karon med King Diamond.
The one and only.
Jag blev oerhört besviken när Mercyful Fate splittrades efter två skivor. Fast det gjorde de ju egentligen inte. Utan de bara bytte ut två medlemmar och så fortsatte de som King Diamond, kan man säga. Och de fyra första Mercyful Fate King Diamond-plattorna, alltså de två Mercyful Fate och den här platten, Fatal Portrait alltså och Abigail. Det är ju fyra helt fantastiska återtalsplattor.
Jag får fan ståpäls när du säger titlarna på dem.
Ja, och jag sa inte ens Don't Break the Oath och Melissa. Nej. Men det är ju det är magiskt. För mig.
Ja, men det är det ju. Det var hålla med.
Ja. Du hade ju samma låt på K.
Men
jag vill inte påpeka det eftersom den är så in i helvete jävla bra. Ja.
Men King Diamond är också en sån här vattendelare.
Nej. Det tror jag.
Jag köpte någon sån här King Diamond och in the days liksom. Ja. Men jag tyckte fan det där var... Men idag, jag älskar Mercyful Fate och King Diamond.
Trixet alltså. Var ju att du hade fel, Bob.
Ja, men
det är inte så mycket vatten. De som står på andra sidan ån har fel.
Ja, kanske. Men det, alltså det, för mig var det då, alltså back in the days var det här inte. Men idag är det ju för mig hur bra som helst.
Mm. Alltså man pratar med rätta förstås om Kings galna jävla sång. Alltså. Men de har också ett helt unikt sound. Det finns ju riffandet. Inget heavy riffandet. Som, den tvillinggitarren mellan LaRock och Denner är ju helt magnifik alltså. Och alltid sådana otroliga jävla solon liksom, eller vad de kallar för teman brukar de kalla för ibland liksom. 100%iga solon på de här fyra första, så det är helt makalöst liksom. Och sen så en rytmsektion i de tidiga plattorna med Mickey Dee och vad fan Tim Sherman hette han, vad heter han? Tim Hansen. Rest in peace. Som höll liksom skutan i en så jävla tydlig riktning hela tiden. Stenhårt liksom. Mickey Dees bästa jobb var ju stockvävare i King. Det blev aldrig bättre än så här.
Nej.
Och Kings sång tror jag, den är klart att man ska hylla den på alla sätt och vis. Men den dränker också lite grann övriga orkestern som är helt fenomenal. Verkligen.
Det tar en stund och gå förbi hans röst sådär kanske. Nej. Vi spelade ju Mercyful Fate på Popgiss. Det var ju många som hade svårt att skilja om det var King Diamond eller Mercyful Fate. Men
förklarliga själv.
Det var inte jättemånga som diggade den.
Inte alltså.
Nej. Nej, men jag är nog mer lite på Bobs tanke där att King Diamond och Merciful Fate är väl, finns nog lite vattendelar i sången framförallt. Jag har ju aldrig varit någon jättefan. Jag har haft kompisar som jag lyssnar på både och sådär. Men jag har aldrig haft någon större period. Men jag har tragglat igenom och kört en del på Spotify. För man börjar uppifrån och ner mest populär och i fallande ordning och sådär. Och jag tycker det finns absolut jättebra grejer här. Och jag har väl förlikat mig lite med sånginsatsen också. Jag tycker till exempel, vad heter den, Halloween från den här plattan är ju jättebra. Mm. Jävligt cool. Ja, men det finns något här. Och vi måste oavsett kunna ge liksom King Diamond, vad ska man säga, tilldel 80-talet och framförallt som inspiration. Jag tror vi har varit inne på det tidigare i podden, vad hade Ghost varit utan det här?
Liksom? Nej, cool.
Det är ju hela konceptet, allt möjligt. Ja, och den här liksom, nej, jag tycker det är snyggt. Vad heter det? Det är någon låt, jag kommer inte ihåg vad den heter. Tror det. Någonting med Witch.
Eye of the Witch.
Vad hade Watain varit utan det här?
Vad tänker du på för låt?
King Diamond va? Om du klickar på King Diamond.
Kan det vara Eye of the Witch då?
Eye of the Witch. Den är det. Jävla bra låt. Det är en riktigt bra låt.
Det är väl typ brytpunkten in på 90-talet också, den plattan liksom. Jag tycker jag gillar den plattan också.
Ja, jag gillar inte den.
Det har The Trial, Chambre d'Attente, som Dark Funeral gjorde en rätt cool cover på.
Och som du är inne på också, så att det är Mickey D. Det här tycker jag han kommer som bäst.
Men var han med på allt då?
Nej, jag tror att det var
King Diamond. Eye of the Witch var väl först.
Var inte han med på Them också, var han väl med?
Ja, det kan vara.
Så Fatal Portrait, Abigail och Them. Sen så kom Eye of the Witch, då var han inte med längre. Och den är inte riktigt lika bra heller.
Ja, men jag tycker att hans sätt att spela passar bra in här. Bättre än i Motorhead, tycker jag. Ja, mycket.
Han är för teknisk på Motorhead.
Ja, egentligen i den här låten så spelar han ingenting.
Han bara följer med.
Ja, eller han bara ligger där i bakgrunden på något sätt. Mm. Och det blir så jävla rätt.
Ja, bra.
Ja, och man ska inte glömma bort att de är jävligt... De experimenterar på ett annorlunda sätt. Som var så typiskt för 80-talet också. Att man experimenterar med ljus och mörker i gitarrar och i sång och sådana saker. Liksom. Så, ja.
Det är bra. Ja, men till
album kanske. Vet inte.
Nej, det The Institute.
Jerry.
Vi lär bli besvikna.
Det lär vi bli. Ja. Jerry, det lär inte bli Abigail.
Sen har Jerry tagit med en av tröskgudarna på Olympens berg.
Sure. Det var ju
jag stänger av här nu så vi inte får trummisen efter oss.
Ja, just det. Ja. Creeping Death med Metallica. Ska man lyssna på Metallica så ska man ju lyssna på de två första plattorna. De andra, de kan man faktiskt välja bort. Ja, det kan man. Det är väl kanske Master of Puppets som man kan välja till att lyssna på en gång per år. Ja.
Det finns mycket Metallica att lyssna på.
Men det andra kan man välja
med No Life to Leather.
Ja, men Metallica ska vara med. Viktiga, tycker jag.
Ja, nej, alltså de måste vara med. De måste vara med. Men jag tycker det finns mycket mer att lyssna på än det du säger. Det måste jag säga.
Hela 90-talet kan vi vara överens om var skit. Från början till slut.
And Justice for All är ju också skit.
Ja, nej, den är också skit.
Den är riktigt
från
jävla
88,
bra.
Från 87 egentligen.
Riktigt jävla bra. Vad är Justice
for den är
for
all. För dålig alltså. Plain. Vek.
Det är ju som att jämföra Djurgården med MCBK.
Ja, men alltså den är ju tyngre. Det är tyngre än annan produktion, men den är skitbra alltså. Hela plattan rätt igen.
Kill 'em All är ju den bästa.
Harvester of Sorrow. Hur många riff på And Justice for All har Dave Mustaine skrivit? Inga. Därför är den ingen bra.
Nej, okej. Okay. Ja. Jag ger mig inte in i det där. Nej.
Men tacka Gud för att han inte sjunger.
Ja. Jag brukar inte liksom göra statement och hugga i sten och så här och dissa dem längs. Nej. Målar man in sig i ett hörn ska man stå där liksom, fast det var bra ändå.
Det är varmt och gott i sitt hörn.
Ja.
Här trivs vi. Vad har du att säga om Metallica, Bob?
Ja, men jag har sagt det.
Utom att det är positiva saker. Metallica får ju mycket spott och spe som ni har hört här. Bland annat då från mig. Men man kan fan inte ta ifrån dem Creeping Death.
Nej.
Det finns liksom en handfull låtar som är så här fullkomligt jävla ikoniska låtar inom hårdrocksvärlden. Ace of Spades, Highway to Hell, Sabbaths självbetitlade, Mothers med Danzig, liksom vissa låtar som är vad ska man säga, de har blivit större än orkestrarna själva på något vis. Och jag tycker nog att Creeping Death är Metallicas bidrag till den världen. För den är så jävla bra.
Den borde ha blivit större, menar
jag. Ja, men jag kanske. Men de gjorde mer radiovänliga hitsen som kanske växte förbi den här. Liksom. Men den här är verkligen en riktig nedviftardänga som jag fan blir aldrig trött på den här låten.
Och då vill jag tillägga att den är inte ens topp 3 bäst på den skivan.
Nej, kanske inte.
Nej, det
säger en del.
Nej, men jag måste bara... För det första Ride Lightning-skivan från 84... är ju ett jävla bra mästerverk. Fade to Black, For Whom the Bell Tolls, The Call of Cthulhu. Alltså det är
Trapped
så jävla
ice.
Bra.
Och
inte minst då med tanke på att Dave Mustaine har varit med och skrivit här. Mm. Men jag vill också slå ett slag för Cliff Burton. Och jag håller inte dugg med om att man bara ska lyssna på de två första skivorna. Utan man ska fortsätta och lyssna igenom det mesta de har gjort. För jag kan
och lära dig någonting.
Exakt. Framförallt de fem första skivorna har, skulle jag säga, någonting speciellt med sig. Cliff Burton och Master Puppets är en fantastisk skiva. And Justice for All är fantastisk, fast på ett helt annat sätt. De gör ett sound och en fethet som har inte varit tidigare. Och sen inte minst The Black Album från 90-talet som har ett ljud och en ljudbild och låtar som är magnifika.
Men så jävla tråkiga. Alltså.
Med det sagt så Metallica måste ju såklart vara med på en 80-talslista. Det är vi helt överens om.
Men jag lyssnar faktiskt på Master of Puppets här en veckan. Och den är riktigt trist alltså. Den är så jävla lång.
Nah.
Varför har de gjort så många låtar?
Den är bra.
Fyra. Den är bra. På varje sida.
Det räcker med sex.
Ja, men jag har en sån här låt som många inte liksom, okej, den är ju bra, men det är ingen sån här liksom Writing on the Wall låt liksom. Och det är ju Welcome Home Sanitarium.
Otroligt fin låt.
Ja. Så jävla bra.
Jag gillar Master Puppets också, ska jag säga.
Mm. Ja, det är alltså
Orion den tycker jag är fantastisk.
Mm. Ja, men då är ju Face the Things That Should Not Be heter den. That Should Not Be. Den är ju
men ni har glömt den bästa av dem alla. Motor Breath.
Ja.
Ja, det räcker så.
Hit the lights.
Ja, det är jag nu.
The Four Horsemen.
Nu är det mina alster. Och jag har ju dels gjort en liten spaning i listan vi har med oss. Och det är ju då att ingen har tagit med kanske de största hittarna på plattorna vi har med. Och det säger en del om min andra spaning.
Jag skulle säga att från Trouble Walking som kommer snart så finns det bara en enda hit.
Ja, okej då. Ja. Men det är ju liksom, vi var inne på det, hur sjukt 80-talet var. Och 80-talet var sjukt på mängden musik. Men också var det sjukt liksom att det nådde den stora massan då, på gott och ont som jag har varit inne på.
Massan.
Ja, men liksom det var ju hit, alltså de låg ju på fan vanliga hitlisterna och liksom smashade.
Inte med det, Tommy.
Men en annan jävla sjuk grej med 80-talet är att så jävla många band gjorde plattor som är bra hela plattan. Eller så liksom nu kan det här vara en sjukdom för mig då, för att man lyssnade på vinyl och man lyssnade på hela skivan och sen tyckte man hela skivan var bra. Det kan vara så. Jag får ha en liten passus där. Men om jag nämner några plattor då, Whitesnakes sjunde platta.
Sjunde plattan?
Dio Holy nu, Diver. Nu
har, vilken är sjunde plattan ens?
Det är väl 87, är det inte det?
Ja, eller...
Det är slidit in.
Nej.
Slip of the tongue.
Nej.
Ja, det är i alla fall
är det fjärde? Är det fjärde? Är det fjärde?
Jag vet inte vilken du menar. Men deras typ fyra först är väl kanon liksom. Men sen så börjar det svaj, tycker jag.
Ja.
Skitsamma. Ja. Det är väl din sak.
Ja, men spaningen här liksom. Mm. Det är ju det Flappar Hysteria har vi nämnt liksom. Mm. Except Metal Heart-plattan. AC/DC Back in Black-plattan. Black Sabbath, Heaven and Hell. Guns N' Roses Appetite-platta. Iron Maiden då, de flera stycken där på 80-talet. Metallica har vi nämnt.
Am I Michelle, Ossie, en bra låt.
Ultimate Sin-plattan också. Ja, liksom.
Ja.
Och det är lite så jag har tänkt när jag tog ut dem här då, att här har vi två plattor jag har med som är så jävla bra hela plattorna, och jag har inte tagit med mig de största hitlåtarna från de skivorna liksom, eller de mest kända ska jag säga.
Vilken är mest känd från Epicus? A Bewitched.
Ja.
Mm.
Ja. Vi kör först där, får vi se.
Otroligt.
Nej, det är Messiah. Channel Mass, Under the Oak, Epicus-plattan.
Bewitched the Messiah, får vi säga. Ja. Solitude var nog det
jag tänkte på.
Men alltså, vilken jävla skiva. Och det här är min favoritlåt. Det är kanske inte heller många som har som favoritlåt. Men Under the Oak är så jävla bra.
Jag har den som favoritlåt också.
Ja, den är sjukt bra. Och jag hade svårt att välja 30 sekunder i den där låten. Liksom, fan ska jag ta här? Nej, jag vill ta där. Ja, men det fick ju sluta med det här.
En platte som var en flopp från början.
Fullkomligt.
Ja, ja.
De var nära att lägga ner enligt Leif Eiling. För att de sålde 200 ex.
Ja. Ja, var med. Och Candlemass var ett band jag lyssnade mycket på då. Liksom. Det var det.
Ja, det är otroligt, otroligt, otroligt bra verkligen. Att ett gäng unga från Upplands Väsby kunde koka ihop det här i mitten av 80-talet, det fan var fantastiskt. Alltså. Mm. Lenkvists motsträvigt lagda sång, sån jävla milstolpe i genren. Alltså. Och det är ju den som lyfter Epicus till den här jävla höjden också. Messiah är svinbra, men han saknar den här liksom, den ångestdrypande desperationen i rösten som Lenkvist lägger. Och det ger liksom Epicus en sån genuin krypande känsla på något vis som är perfekt i domedagsmetallen. Nu är det 10 poängs skiva. Varken mer eller mindre. Sorcerer's Pledge är också en. Den är nog
delad. Ja, fan, det är bra.
Fantastiskt. Jag har ju tyvärr liksom ingen relation till Candlemass som är större. Jag har liksom missat dem på något sätt hela vägen. Det är ingen som jag känner som just har lyssnat på. Jag tror jag har pratat om det tidigare, men och jag inser ju att jag saknar det här. Det är liksom ett litet... Jag skulle behöva ha en period i mitt liv där Candlemass har liksom fyllt ett tomrum.
Kan börja
med för, ja, lite så. Men för jag tänker att det de gjorde, eller har gjort, det är ju egentligen att kanske påverka mer band som kommer efter. Alltså de, på något sätt så har de gjort doom-metallen till sitt. Och ägaren på något sätt och mycket det här, det som blir ju gotisk metal eller vad det nu är, jag tänker att de har ett arv som är större än vad de själva är, och det jag borde lyssna på det här. Jag får nog ta tag i det, jag får sätta ihop en playlist med 10 bästa Candlemass och sen börja den änden liksom. Och jag tycker det är ju stort bara det faktum att de är svenskar. Alltså det tycker jag är ballt. Och de, precis som alla andra på den här listan, så har de en, ska inte säga given plats, för det är en ganska hård konkurrens på en 80-tals playlist. Men de är de är värda att ha med här.
De gjorde ju egentligen ingen nytt. Men det geniala var ju att de snodde en grej från Black Sabbath. Just det här domedagsgrejen. Och skapade sin egen genre. Man kan ju kalla Black Sabbath för doom metal, men det är det ju inte. De har ju liksom doom metal inslag kan man säga, ganska tunga. Och det är ganska fascinerande att det inte är något band som försöker med det innan de gör det. Innan Candlemass gör det liksom. Ruskigt mysig musik. Och ibland så när jag lyssnar på plattorna så funderar jag på hur beständig den är liksom, den här musiken. Och då kan man säga att hela plattorna är inte bra idag, men en best of platte blir en riktig jävla höjdare.
Men Epicus tycker jag har väldigt den, få
den är hög nivå på
lågpunkter liksom. Dark Reflections eller från vad heter den?
Ancient Dreams,
Ancient Dreams Nightfall, vad heter den sist? Det är Dark Reflections som är, den är så också jävla clever. Jag blandar ihop titeln på låten. Skitsamma. Där de är ju ojämna.
A Tale of Creation.
A Tale of Creation heter det. Där de spelar in Underdog med Messiah på sång faktiskt. Och då märker man också vilken, att Lenkvist är en, lyfter låten på ett helt annat sätt.
Alltså, ja. Jag vet inte om det kan vara så, men har inte också Candlemass blivit kräddigare med åren? Tänker lite så här att om du hade en Candlemass t-shirt för så var du en udda fågel. Man såhär, vad är det här liksom? Medan idag så, de har liksom mognat in och det blivit liksom, jag vet inte, det känns som att det har blivit mer kreddigt att ha dem.
Det var ingen som läste Franz Kafka när han levde hela livet. Det var, vissa har väl den
tendensen. Det gäller ju också. Du är
liksom före sin tid.
Är bortom kanske.
Ja.
Beyond time and space.
Merciful Fate och King Diamond var ju inga stora artister när de var bra. Utan de har ju liksom byggt upp under åren en skara.
Yes. Nästa band jag har med, det är 40 år innan Elektra i Melodifestivalen då. Crossdressers. Med en rosa vinyl ska vi nu köra här.
Det är referenser som vi... You're gonna burn in hell.
Twisted Sister, Burn in Hell från Stay Hungry-plattan. Vad har vi på den plattan, Svante? Stay Hungry, We're Not Gonna Take It, I Wanna Rock, The Beast, SMF. Alltså, det är sjuk jävla skiva alltså.
Captain Howdy.
Synd att du tog den sämsta låten från skivan, Bob.
Ja, men jag tog en bra låt för att gestalta hur bra skivan är.
Ja, men grejen är att den sticker ju ut i mängden, den här låten. Den är ju deras udda fågel på något vis. Och jag tyckte att Twisted var ett jävla härligt hårdrocksband när det begav sig. Det var bredrent uppkäftig, nästan raggarrocksrökare de drog igång med liksom. Härliga allsångsrefränger värdiga, vilket goba band som helst liksom redan där på... Vi har slutat 70-tal, tidigt 80-tal liksom. Men Burn in Hell är inte så bredbent, inte uppkäftig, även om den har en jävla sväng i refräng liksom. Jag förstår intellektuellt varför folk tycker att den här är så jävla bra, för det är liksom en heavy metal-dänga som är med ett mörker i sig. Men jag tycker kanske inte att Twist Sister passar i den kostymen liksom. Jag tycker de ska sjunga om att rocka och rulla och tjejer och killar och motorcyklar och rocka och rulla. Och
Captain Howdy.
Ja, Captain Howdy tycker jag är kul också. Ja. Och det med helvetet, va? Det finns det band som är mycket bättre på än vad Dee Snider och grabbarna är.
Har ni sett, det finns ju en docu om dem. Den är faktiskt jävligt bra. Och gestaltar den här liksom scenen i New York där. När de börjar liksom sminka sig som tjejer och det här liksom.
Men visst var det så att de flyttade till England och slog igenom i London?
Jajamän, precis.
De var ju ganska etablerat underground coverband liksom i New York och på egentligen hela den kusten, tror jag. För de åkte nog lite upp och ner mellan städerna där. Jag tror de höll på i bra många år, var relativt kända fast lokalt innan de började med liksom skivor och grejer.
Pubband liksom.
Ja, verkligen. Ja, men klassiskt heavy metal eller rock coverband som körde. Så de giggar ju otroligt mycket och blev rutinerade live musiker så att säga.
Det var väl inget pubbar. Det var väl större mindre ställen kanske.
Ja, men klubbspel.
De var jättestort.
Och snackar vi klubbspelningar i New York, det är liksom inte 1000 pers, det kanske är 3000.
Men Stay Hungry-skivan, jag måste bara säga, det är, fy fan vilken bra skiva det här är. Den är ju riktigt jävla bra och verkligen värd. För totalt okunniga som i hårdrock och metal som skulle säga att Twisted Sister är en one hit wonder med We're Not Gonna Take It, de kan dra liksom.
De har noll koll.
Den här skivan är lite som du är inne på, Bob, den här är snudd på bra rakt igenom. Och jag vill också lyfta fram en låt som jag tycker är väldigt bra, det är The Price, som är ju en softare. Det är för jävla bra alltså, jag tycker det här är skitbra musik. Soundet superduper. Jag tror faktiskt det är en av de absolut första inspelningarna på mig själv när jag sjunger en låt där, We're Not Gonna Take It, när jag är typ 2 år gammal eller sånt där. Det kan vara Twisted Sister eller möjligtvis Kiss som jag sjöng. Något av det var det, men jag tror att det är We're Not Gonna Take It. Så att nej, det går way back.
Det här är ju en tidlös, briljant låt som har hamnat i skuggan av de här hitlåtarna på den här skivan då. Jag tycker att Twisted Sister är bäst när de är mörka, som Captain Howdy och Burning Hell. Och Dimmu Borgirs version av den här är ju liksom, det blir bara episkt på något sätt. Jag har
Leader of the Pack.
Nej, den är ju inget bra.
Den är här. Ja.
Men däremot så ska man säga någonting dåligt om den här skivan, och jag vet inte om det är dåligt, men gitarrljudet, det finns ju ingen annan platta som har samma gitarrljud, och jag undrar liksom, hur fick de till en distad gitarr som inte låter distad? Sådär. Unikt ljud är det i alla fall.
Oj, nu jävlar!
Nu gick...
Inte ett jätteunikt ljud här kanske.
Nej,
Det har vi hört förut.
Inte om man har följt den här podden. Då
vet man precis vad som händer nu.
Ja, exakt.
Det var ingen som var beredd på det.
Nu måste Svante gå och kissa.
Men det har jag behövt.
Det som är väl lite synd med Twisted Sister överlag är att de har inte riktigt levererat uppföljare till det här. Det är någon enstaka låt hit och dit, men de har ju inte dundrat på med någon platte som är liksom...
Men det är Warriors.
Nej, det är väl så.
Ja. Man kan säga att Dee Schneider var ju lysande i rättegången.
Schneider.
Schneider.
Admiral von Schneider.
Han var lysande i rättegången.
Ja. Han är ju skarp. Ja. Det är inget dumhuvud liksom.
Och han har gjort bra musik.
Nej.
Nu.
Han.
Ja, jag tycker det.
Dee Schneider.
Dee Schneider.
Som soloartist.
Det har vi, jag har inte lyssnat på.
Det är spännande. Innan vi går vidare till Svantes musik så tänkte jag bara, jag kollar upp lite, för du nämnde Whitesnake i något sammanhang här. Och då kollade jag upp lite grann.
Vilket nummer det var på den där.
Ja, precis. Ja. 1987 var det.
Det var sjunde platta, precis. Och när de spelade in alla bra låtar igen på ett sämre sätt.
Just det.
Konstigt nog.
Ja, men det som var roligt var att när jag såg medlemmarna,
John,
så såg jag ju då att de verkar inte ha det tätt alltså.
Fett eller
tätt? Ja, tätt med pengar. Det står det så här till exempel då, Mel Galley till exempel, gitarr, kör. John Sykes, gitarr, kör. Alltså de kör sina egna bilar på turnén liksom. Och det är bara, till och med David Coverdale
står
det, gitarr, kör.
Jaha, ja. Det
vad fan? Ja. Har de ingen roddare? Ja, liksom kafarar? Hur små är de? Ja.
Och ingen kör heller.
Nej.
Märkligt.
Ja.
Mm. Nu kan du ta din näsa.
Ja. Ja, sätt du på. Sätt du på. Ja, ja, Ace Frehley, Hide Your Heart.
Skoldisco, skoldisco låt fan med. Att Svante tar med skoldisco låt.
Men det här är en konstig grej. Det här är 80-talet som är på tapeten. Ja, ja. Det här är i slutet av 80-talet. Men det är 80-talet också med en liten twist. Jag kommer till sakerna. Den här jävla låten, Hide Your Heart, skrevs av Ace, nej, Paul Stanley menar jag. Vilket verkligen hörs. Har en underskattad låtskrivare, jag vet. Men han skrev den 88 typ på någonting. Och så spelades den in av Bonnie Tyler. 88. Och den spelades in på, led precis som hennes powerpop, 80-tals powerpop-sätt liksom. Sen spelade Stanley själv in den med Kiss på Hot in the Shade. Det fruktansvärt dåliga albumet Hot in the Shade. Den här låten är usel på den skivan. De ärrade på något vis, jävla mässigt, vi vill sälja massvis av skivor och sätt som man vill kräkes på liksom. Southern rockbandet Molly Hatchet spelade in samma år den här låten på sin låt. Och den låten är skitdålig också. Mässig, helt anonym. Men 1989, typ 4 dagar innan Hot in the Shade släpp, så släpper Ace Frehley Trouble Walking med Paul Stanleys låt innan Kiss släpper Hot in the Shade. Och då är låten svinbra. Helt märkligt sett. 4 versioner släppte inom loppet av ett år. 3 asdåliga, en asbra. Och jag vet varför. För att Ace Frehley inte är han är inte förmögen att låta som någonting annat än den där försupna 70-tals rockslusken som han är. Liksom. Han är omisskännligt 80-tal eftersom det var Paul som skrev låten. Men när Ace sätter sina liksom promilleskakande fingrar på sin Les Paul och ska börja svaja till den här, då blir det alltid bra. Oavsett vilken jävla 80-tals låt som det är, så börjar det låta som ett majestätiskt Ace Frehley riffande som låter, så det ekar liksom 70-tal redan 89.
Men alltså, ja precis, för om jag tänker tillbaks här till 80-talet och den här släpps 89. Mm. Det här är ingen 89-låt liksom.
Men
det, 84 men hade det, den här varit
men
bra.
Men det är en 89-låt när Kiss släpper den. Och det är 89-88 låt när Bonnie Tyler släpper den. Och det är det som jag tycker är fascinerande med det.
Men alltså, de var ju helt out of time där. Alltså.
Ja, ja, precis. Ace Frehley försöker bara låta som Ace
Frehley. The new grunchen kommer.
Han fattar liksom.
The new grunchen kommer. Mm. Som, ja. Och så ska de slåss med den här.
Hela Kiss 80-tal var ju liksom att problemet var att de satte fingret i luften och försökte liksom vända kappan efter vinden för att sälja platta. Ace kanske försökte göra samma sak, men han misslyckades, han fixade det inte. Och då kan vi vara tacksamma att den här Paul Stanley-låten faktiskt blev inspelad på ett bra sätt av en som då råkade vara Ace Frehley istället.
Kul att du plockade upp det, det har gått mig helt förbi kanske. Ja,
en spännande låt. Kläm i refräng.
Låtens historia med Svante.
Där var den. Mm. Och därför har jag också satt den för att även 80-talet kan låta som 70-talet.
Hej.
Om du spelar som Ace Frehley.
Ja, jag har ju inte någon större relation till han annat än i Kiss liksom. Så, och jag var lite fundersam på den här, för jag tyckte också när jag drog på den här först och tänkte, fan, den här låten har jag hört förut, men inte här. Och då förklarar jag, för jag har inte djuplodat den mer, men jag tror faktiskt att någon av de konserterna jag har varit och sett på med Kiss, och undrar om inte de har kört den här. Och Paul som sjunger då. För den här jävla refrängen är ju, det är ju Melodifestivals hook clutch. Ja, men det är ju omöjligt att inte nynna och sjunga den här. Nej. Alltså det är så, live så spelar ingen roll. Om publiken aldrig hört den här så sjunger de med andra varvet i refrängen. Det är helt omöjligt att inte göra det. Och det är väl redan där är väl någon slags briljans såklart. Men Kiss är ju såväl 70-talsband som 80-talsband. 80-talseran är ju, som du är inne på, tassar runt i lite olika träsk och genrer och sådär. De har ju alltid varit ett litet sökande band. Och jag vet inte om Ace var, om han har varit bidragande till det på något sätt och vis så heller. Men den här känns ju som sagt inte, det känns ju mer tidigt 80 än slutet på väg in i 90-tals musik.
Mm. Han gör fel liksom.
Ja, men det här är ju också en sån här låt som skulle kunna vara en skämslåt. Och i någon mening, för den är ju jävligt plastig och lågvatten. Men den där sitter där ändå. Man åker på den jäveln. Det är som ett dåligt virus.
När, på From Hot in the Shade så har den ju alla de jävla egenskaperna. Så här plastigt, dåligt, poppigt, fånigt. Men Ace gör det, då är det så här, då kan man liksom, ja men jag behöver inte skämmas. Mm. För att det är trots allt Ace Frehley.
Det som hade varit grädde på Mose, det hade varit om man hade haft med sig Vinnie Vincent som gästmusiker på den här inspelningen.
Peter Criss faktiskt spelade.
Okej, okay, ja, då hade det liksom på något sätt cirkeln varit sluten liksom. Mm. Ja, nej, men det är som sagt kul låt att ha med här faktiskt.
Mm, jag vill bara läsa ett bibelord från tredje Moseboken, kapitel 3, vers 11. Allt som nuddat vid kiss ska du undvika att konsumera.
Ja, ja.
Står det verkligen så?
Nej. Ja, så står det. Eller om det var i Saltaren.
Ja, kan man det.
Ja. Ja, jag säger inte mer än vad jag sagt.
Ingenting alltså?
Nej, nah, men alltså, det är rätt sjukt. Ja, men lite som jag var inne på. Det är rätt sjukt liksom att den kommer så sent på 80-talet.
Ja.
Den kanske har marinerats från 79. Det,
jag tror det är därför det har gått mig helt förbi liksom.
Ace trodde att folk fortfarande ville höra Strutter 1989.
Ja. Alltså. Jag har en idé. Ah.
Jag gör sådär som jag alltid har gjort.
Eller som Paul har gjort.
Fast på mitt sätt.
Rätt sätt.
Ja,
ja. Nu är det bingo.
Mm, ja. Jag har bara valt den bästa låten av alla låtar.
Okej.
Okay. Nu har vi olika listor.
Har du en egen lista? Ska jag köra eller?
Ja, kör. Manowar, det.
Vad hade Sabaton varit utan dem?
Ingenting antagligen. Gloves of Metal. Världens bästa låt. Nej, inte världens bästa låt. Den bästa låten av alla låtar. Den råkade komma 83. Världshistoriens största stund. Var bättre än
Andra världskriget.
Från Into Glory Ride. Den är en perfekt låt. Det här är den bästa bäst producerade skivan jag vet. Crunchy, tunt och så in i helvete jävla hårt så att hjärtat stannar när man hör det. Riffet, Ross de Bossia basol och Eric Adams magiska sång. Helvete alltså. Den som hör den här låten och försöker vifta bort Manowar som något plojband som inte förtjänar sin plats på tronen. De är, they're not my friend.
Men vi hann ju inte ens med bingo på det här intro.
Nej, det är för jävla härligt alltså.
Mm.
Det är bara Into Glory Ride. 10 poäng, alla låtar 10 poäng.
Så det är en sån platta som jag skulle ha nämnt.
En sån platta, den borde du ha tagit med.
Ja.
Mm.
Mm. Jag skämmer sig över så här efterhand. Mm.
Ja, Patrik, så.
Ja. Det är ju... Jag har väntat på stunden när Svante ska ta med sig Manowar. Det har varit väldigt mycket snack och lite verkstad. Och det har ju bara väntat på vilken låt kommer det bli. Och
när no, kommer det att...
Vad blir det? Nej, men och det är väl klart. Jag förstår att Manowar har en plats i Svantes rock'n'roll-himmel. De är ju sköna på sitt sätt. De skäms inte. De gör sin grej. de återvinner sig själva på något sätt. Det är liksom de här låtarna med alla de här orden. Metal. Och fighting power. Battle. Glory.
Och så Manowar också.
Manowar. Ja, just det. Precis. Och det... Jag är inte man och klaga över det som gillar Hammerfall. För de gör ju samma sak. De har ju tagit Manowar och flytt in det på 90-talet. Mm. Sen, men överrockar lite mer power metal. Men det är ju egentligen samma skit i grund och botten. Mm. Nej, men det här är bra. Det här är en bra låt. Gloves of Metal. Inte kanske den jag tycker är bäst som de har gjort.
Det här är ju världens, den bästa låten världen.
Okej.
Okay. Alltså inte den bästa låten, men världens bästa låt.
Alltså jag tycker, jag vill ju gärna passa på om vi ska prata Manowar och 80-tal. Så, och med tanke på den föregående...
Det är Fighting the World-plattan, eller hur?
Ja, där är det. Okej, okay. Alltså, carry on. Måste nämnas i sammanhanget. Men alltså, carry on.
My friends forever.
Carry on
when I am gone.
Svante, jag vill bara säga. Du har med Ace Frehley och Manowar. Ja. Inga Riot.
Nej. Vi hade Riot and Dawn.
Men Fighting the World är ju faktiskt är en ganska bra låt. Bra. Det får vi säga.
10 poäng rakt igen.
Battle Hymns. Battle Hymns. Inte helt dålig.
Nej, heller. Det är svinbra. Det är debuten.
Ja. Nej, jag är med. Jag vaknade på samma sätt som med Candlemass lite sent in i Manowar. De var lite för fåniga för mig från början. Jag förstod inte riktigt grejen. Men när jag kommer runt den där Warriors of the World.
Det var på grund av Manowar som jag googlade kattskinshandskar igår.
I wear the catskin gloves.
Kattskin.
Tänk om man kunde få ha kattskinshandskar.
Det är inte tillåtet.
Nej, de säger det.
Det här är ultimat,
på egna.
Det här är med ultimat musik för de som gillar band med gitarrister som behöver 90% av en extra åttondel för att hinna igenom ett gitarrlick. Och som har en trummis som har gett upp och accepterat att gitarristen aldrig kommer att klara av att göra det annorlunda.
Ja, det trumset är solitt järn för att han slår så hårt.
Det här är någonting som jag är lite fascinerad över. Manowar. Mm. Vilka metaller är det man tänker på då? Man tänker på metal, man tänker på steel, man tänker på iron. Är det några fler?
Inte aluminium.
Lead och sånt där, det är inte gold och sånt där, nej. Och ändå så kommer den här från Silver Edition. De hade chansen att kalla det för Metal Edition eller Iron Edition. Eller
konstigt.
Ja, så var de Silver Edition.
Eller tungsten.
Ja. Helium. Ja, Manowar är inte mina.
Fy fan, du stang Malmen när de kom med Manowar, tror jag.
Det gjorde de inte. Det var den coolaste killen, han trodde att de hette Manowar, men det har jag ju berättat till er.
Han försökte
spöra mig sen.
Ja. Men alltså, bassisten Joey
DeMaio.
Det finns ju inte många basister i världen som ser ut som att de har plankar nerstoppet i ryggen och ner benen. Alltså han är så stiff liksom.
Men det är ett basistnamn är det.
Ja, men han är ju det är en spännande individ. Det får man säga.
Finns det inte en basist på Gotland som är så där stiff?
Som stel, ja.
Jag vet inte.
Han brukar sparka skorna av sig för att verkligen lössläppt.
Kör Hobbit-stil.
Ja, men han
klädhängar det i ryggen.
Det finns en till i möjligtvis i rockgenren, inte i poprockgenren, som har lika stiff. Det är ju Totos gamle basist. Han hade också en klassisk baspose som ser ut som att man har plankar nerstoppet lite här och där inför kläderna. Liksom.
Mäktigt.
Ja.
Mäktigt.
Mm. Härligt, härligt.
Ja, men det, där har vi gått i mål.
Men med... vi måste ju säga. Ja. Det står det. Det glömde vi att säga vid förra avsnittet. Vi måste ju skryta lite. Vi, ja. Vi tre här är ju, förutom du då Bob, ja. Är ju gotländska mästare i hårdrock.
Ja, det är stort. Just, ja. Det är stort.
Det är stort det.
Ja. Jag visste till exempel vad Poison sångare heter.
Det var, ja, det visste du.
Ja, men det var ju så att det var Gotlands mästerskap i hårdrock.
Det är synd att jag inte sa det.
Mm. Ja, det var dumt där i. Men vi klarade
det, var också, det var också dumt att vi inte skrev Tool när vi ändå pratade om Tool på trumintro.
Ja,
det var också mitt fel.
Ja, det var, det var dumt där i.
Så att ni har skryträttigheterna i ett år.
Ja, ja. Det var det.
Men som vi har sagt förut, vi är fortfarande inga experter.
Vi fick också 4 skivor.
Oh.
Och som alla skulle ha varit hemma och Svante egentligen.
Fin bra platta.
Det var verkligen, det kändes som att, är det Svante som har varit på Coop och valt vilka plattor vi ska få i vinst?
Var, liksom. Det var Morbid Saint, det var Exhumer, Witchfind och så vad var det med?
Sagan om ringen. Du får en ledtråd. Sagan om ringen.
Jag kommer inte ihåg.
Sagan om ringen.
Var det den jag
Drakar och demoner och omslag.
Ja, vad heter de?
Ja, det var ju Sirit Ungol. Mm. Precis, ja.
Sirit Ungol.
Hur går det med dem? Så
de har vi haft med i podden.
Ja.
Men jag vet inte vem som har valt ut de här skivorna, men det är ju någon som har,
antingen
är det de som har stått längst i skivbacken. Eller så är det någon som är lite nischad i Svantes era.
Hur kan det vara? Om man vet aldrig.
Bra, ja, det passar ju på Coop.
Ja, vi fick ju snask också.
Jo, jävlar vad jag åt upp snabbt.
Asså, det gör det.
Ja.
Mm. Mm.
Nej, men det var kul tillställning, bra dag. Mm. Gott resultat.
Yeah.
Mm. Vi slår ju klassiska lag, ja. Kan man säga. Ja.
Det var ganska kvalificerade quizare där, om man får säga.
Absolut.
Det var det.
Och ändå kändes som att vi inte var så bra.
Nej, vi var fruktansvärt dåliga, men alla andra måste ha varit jättedåliga.
Ja.
Känslan var ju allt annat än att vi skulle gå mot en vinst i alla fall. In en bit i tävlingen och kändes det så här, oj, vi får nog smyga ut bakvägen, för det här känns som att vi hade ju inte pel på läget.
Egentligen så vi var ju det minst okunnige hårdrockslaget kanske.
Ja.
Det minst okunnige.
Där kommer man långt med.
Minst avskydde låt.
Det minst okunnige.
Ja. 80-talet.
Ja, trevligt 80-talet.
Ja, fantastiskt årtal. Mm. Eller årtionde. Och en
vilket
jävla
årtal
bra
bäst
playlist.
Vadå?
81, 82, 80.
Nej, jag är nog för 83 tror jag.
83,
ja bra.
Jag tycker 82 är bra.
82.
Mm. Nej, det är bara för att du gillar Van Halen.
Mm. Nej, The Number of the Beast.
Aha.
Number of the Beast.
Ja, den är inte lika bra som Peace of Mind.
Mm. Och inte lika bra som Into Glory Ride. Eller Pontiac.
80-talet.
Tack och bock.
Tack.
Adjö.
Cornel, Grimma.
Jag sitter och drömmer. Bort till 80-talet. När man har gyllene tänkte platta på. Om man kunde vrida tillbaka tänkte. Då skulle man göra det.